Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången heter Jenny Hedlund. Hon fyller 45 år senare i år. För 15 år sedan avslutade hon sin otroligt framgångsrika spelarkarriär där hon vann SM-guld med IBK Lockerud och massa SM-medaljer med IBF Falun. Hon var lagkapten under 10 år i Falun. Hon vann SM-guld med IBK Lockerud redan som 17-åring. Hon vann junior-SM som 18-åring. Hon blivit vald till världens bästa back 2 gånger. Hon blev årets spelare i svensk innebandy 98-99. Hon har vunnit 2 VM-guld. Hon vann poängligan som back i Elit Norra säsongen 01-02. Och hon har blivit årets back i SSL 2 gånger. Hon har missat 3 VM på grund av skador. Det har varit korsband och meniskoperationer och annat. Hon har också fungerat som assisterande förbundskapten för damlandslaget under 2 år. Och hon har även varit team manager under 4 år för damlandslaget. Listan på saker som Jenny, som från början hette Magnusson, är jättelång, men nu tänker jag att vi släpper in Jenny och det här hyperintressanta avsnittet. Nu kör vi! Då hälsar jag Jenny Hedlund välkommen till det här avsnittet.
Tackar, tackar!
Jag var jättenära att säga Magnusson här. Det är lite... Hur länge har du hetat Hedlund?
Ja, men vi gifte oss ju 2016, gjorde vi. Så sen dess då? Det är några år.
Ja. Ja, grattis då tänkte jag säga. Men det går bra eller?
Det går bra, det går bra. Och nu kommer jag ihåg att det var till och med 2014. Åren går så fort, men det går bra. Jag har börjat att vänja mig vid det.
Ja, vi träffades en gång på, vi hade en semester tillsammans, kommer du ihåg det? Eller inte du och jag utan våra familjer. Ja. Hur lät det här?
Ja, men precis.
Vad var det någonstans? Det var väl ganska dåligt väder minns jag, och all inclusive och man gick bara åt och åt.
Just det, måste ha varit i Turkiet va?
Kan ja. Ja, eller ja. Var eller det? Var nej. Nej, det var nog. Eller... Nej, Turkiet var det nog inte. Det var någon annanstans.
Det var Mallorca kanske, men ja, då hade ett barn. Då hade vi nog bara ett barn tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, men vad är det, en 10 år sedan eller nej?
Ja, men det var nog 2011 där tror jag någonstans. Okay, ja. Det var några år sedan.
Ja, vi hade ju 2 små då och man körde plan B, C, D och E och F. Alla de backup planerna körde man. Det var ju dåligt väder en hel vecka minns jag och det var ja det var men det är ju gött att komma hemifrån.
Också. Ja det är det. Fast när man åker på semester så vill man ju gärna att det ska vara lite fint väder. Man betalar ändå rätt mycket pengar för det och liksom få njuta men ja, det som du säger man får alla planer som man kan liksom, speciellt med barn då blir det ännu liksom trixigare att underhålla dem.
Ja exakt. Ja, du ska vara distriktslagsledare för Dalarnas tjejer födda 05 från och med i höst. Berätta.
Ja, men det känns ju fantastiskt roligt. Jag började på Dalarnas innebandyförbund för några år sedan med en satsning som heter SUD, en spelarutbildning. Och då var det ju 04-erna som vi startade med och som fick jag ju vara med liksom när 05-erna kom in i det. Och nu med pandemin och allting så har det ju skjutits upp för dem, jag tror det är 2 gånger. Vilket då gjorde att den kaptenen som de hade fick komma in med dem, som de är 06 nu så att det blir bra för dem. Och då fick jag förfrågan om att och vara med de tjejerna och den ledarkonstellationen. Och det känns ju fantastiskt roligt. Det är så här, man glider in på en räkmacka liksom på slutet. Men det är såklart att vi tillsammans som ledarkonstellation vill sätta våran pränt på det. Liksom. Men jätteroligt. Jag känner mig jättetacksam och peppad för det. Verkligen. Med de här tjejerna. Fina tjejer.
Så att det känns var befinner sig laget nu då? Alltså, det är uttaget de som ska vara med. Eller hur fungerar det?
Ja, de hade ju kommit till den processen. Så att de skulle ju spela. För de har ju haft en trupp som har varit uttagen. Men där har ju vi också varit tydliga med att det kan ju också hända saker under tiden med de här tjejerna. Några liksom har kanske funderat på att de satsar på andra idrotter. Och några har liksom kanske hittat att nej, men det är inte det här jag ska göra. Så att vi har tagit in några nu från den träningsgruppen som de hade. Så att de liksom också får möjlighet att få med under sommaren. Fram till mitten på oktober någonstans. Det beroende på när vi måste ge en slutlig trupp. För att vi ändå ska kunna få ge fler tjejer chansen. Det känns ju viktigt då att vi inte åker med för få spel. Utan vi ska ju åka med en trupp som är så många vi kan liksom. Så där är vi nu i den perioden och vi har haft lite träffar här nu. Vi hade en träff i maj och sen har vi haft lite träffar digitalt med bara för att hålla igång liksom, lite tävlingar och så. Och sen kör vi igång i september har vi ett litet miniläger. Det är också så här svårt precis i början på sin egen säsong liksom, att konkurrera med klubblaget och liksom att det ska bli bra så att man inte ska, det ska bli för mycket utan vi får jobba smart liksom, med det. Med de tiderna och med de tjejer vi har till förfogande. Det är så vi får göra.
Tänker det är ju ganska mycket som står på spel. Att komma med eller inte komma med. Jag tänker det är ju konkurrens och så. Hur hanterar man det som ledare? För att man kommer ju få ge lite negativa besked till några. Och hur tänker du kring det?
Jo men så är det ju och där har väl jag tänkt så här att lite som jag har lärt mig som vi har jobbat med när jag jobbade med landslaget då att, ja, men att vara ärliga det är jätteviktigt och liksom så att de också ska kunna veta vad är det jag ska jobba vidare på men också att vara tydliga med nu med de här tjejerna som har kommit in nu i efterhand lite grann som egentligen ska försöka få komma in i truppen att det är de här riktlinjerna som gäller nu och vara tydlig med det och tycker ni att det känns okej då vill vi jättegärna att ni är med på det här om ni vill. Känner ni inte mogna för att det kan ju bli att ni får ett negativt besked igen. Då är det bättre att vi säger det nu så att, liksom att det ska kännas bra för er. Sen har ju de alla möjligheter att, liksom att slå sig in precis som alla andra då, som har haft den tidigare. Så jag tror att ha en dialog med dem och att mina sociala medier eller mina kontaktvägar är alltid öppna för dem. Så att de ska känna en trygghet i det. Det tror jag är jätteviktigt. Att de känner att de är en del av gänget. Liksom. Det är viktigt. Och en öppenhet. Det har vi jobbat med.
Du var ju med och vann junior-SM med IBK Lockerud. Var det 95-96? Men hur har du spelat distriktslags-SM som spelare själv?
Nej, det fanns ju inte på min tid. Det hade varit jättekul att få vara med liksom, och träffa andra tjejer i samma ålder i distriktet. Men det fanns inte på min tid. Jag vet inte riktigt när de startade upp det, distriktslaget. Jag har faktiskt ingen koll på det.
Fanns det inte på din tid?
Nej, jag tror inte att det fanns då. 96-97. Jag gick direkt upp i damlaget på en gång. Där, så jag tror inte att det fanns då.
Nej, jag tror du har gått på en blåsning. För det, jag är äldre än där och det fanns ju på min tid. Så
fanns att, det? Okej.
Okay. Ja. Men det i och för sig till ditt försvar ska jag väl säga att kanske var lite från och till faktiskt innan det blev officiellt fastslaget där men det spelas frågan är om det var killarna som bara spelade.
Ja, jag tror det för jag tror att vår underlaget för oss tjejer tror jag inte var så stort i Västergötland tror jag inte det var det, i alla fall. Jag vet inte. Men får du vara med nu då liksom istället.
Ja,
det är kul. Det är något som jag inte har fått gjort så att det kändes ju lockande att vara med som ledare här då istället.
När jag tänker på dig så tänker jag dig som spelare, innebandyspelare och nu var det väl några år sedan du slutade spela. När slutade du spela?
Men jag tror att det var 07 va? 2007. Ja. 2007 ja. Eller 2008.
Ja
det,
ja, det är ju 15 år sedan. Tiden går fort.
Det går jättefort.
Ja, ja. Men du var ju en otroligt grym spelare. En back som hade mycket boll och såg hela planen framför dig. Och Hur ska vi börja det här då? Ska vi ta det från första början? Du började alltså spela som 12-åring och redan som 13-åring i Töreboda IBK så spelade du i damlaget. Berätta hur det kom till att du började med innebandy från första början.
Ja, men det var så här, på skolan, satt upp lappar, ska ni inte komma och testa? Och jag gick dit och testade precis som alla andra gjorde i klassen och tyckte att det var roligt. Björkingsskolan testade någon gång i veckan och sen kom ju då Töreboda IBK. Det var ju de som liksom hade arrangerat det här, för man ville liksom få igång fler. Och sen startade jag igång där, vi tränade tillsammans och hade jättekul. Och sen bara föll sig att de hörde av sig, de skulle iväg på någon match till Vårgårda, tror jag det var. De skulle åka och spela och hörde av sig till mig. Ja, vill du följa med? Jag bara, ja, det är klart att jag vill. Så jag fick dra med där och på den tiden då hade man ju liksom sina klubbor i hallen. Så här, i en liten sån här rund sån här cylinderformad där man ställde i efter träningarna och där stod de. Så då tänkte jag ju så här i min fantasi att ja, men då tar väl de med min klubba, men det gjorde de ju inte. Så jag fick ju låna någon för lång klubba där i min första match och mitt första byte så är det en kompis som typ råkar fälla mig så jag så här glider ut över sargen och sargen trillar ner och på den vägen är det. Och sen var jag kvar där och tränade och spelade med dem och superroligt och liksom de vännerna som jag fick där, de har jag ju kvar än idag. En av dem sitter jag hemma hos här nu i Töreboda. Så att verkligen minnen och relationer för livet som startade där någonstans. Jag har lärt mig mycket på den resan.
Ja, men du måste ju haft med den. Du måste ha spelat, hållit på med klubba och boll innan, eller?
Jo, men parallellt är jag, i Töreboda då, där jag är uppvuxen, så det är inte så stort. Man provade allt, det var ju fotboll och bandy, körde jag ju parallellt under alla de här åren. Bandy och det var tennis och lite pingis, det var rätt dålig, men jag körde det i alla fall. Så att alla de här bollsporterna, jag har alltid varit för boll, så att jag hade det väl i mig liksom. Men ja, det var kul, fina minnen. Ja. Tänka tillbaka på.
Ja, precis. Du nämnde pingis där, det kanske är ett råd till alla blivande storspelare i Sverige att inte fuska med pingisträningen, för det är väl det man gör på VM och sånt här. Det finns sådana här uppehållsrum och sånt här som man, och där kan det bli mycket prestige, eller?
Ja, men det kan det bli. Det är ju fantastiskt roligt, rumpingis och alla möjliga olika former, och det är ett bra sätt att koppla bort liksom ifrån det man ska göra egentligen, att man ändå har lusten och liksom ändå få in det liksom, lite tävlings lusten i det. Så att, absolut, tumma inte på pingisspelandet, utan vill man nå framgång då ska man vässa den delen också kanske.
Men Töreboda IBK, det är ju inte där du gjorde din karriär om man säger så, utan den fortsatte ju sen och du blev ju känd i hela Sverige efter några år i IBK Lockerud. Eller rättare sagt, det blev en fullträff direkt, va? Hur var det? Var det första säsongen i Lockerud som du var med och vann SM-guld?
Ja, det var ju det. Vi var ju ett kotten då. Åsa Karlsson hade precis gått till Högdalen, till Stockholm. Och vi var ju ett gäng, vi var ju jätteungt lag. Liksom. Det var några rutinerade som var med tidigare. Och sen var det jag, Johanna Ekeroth och Maria Keimer och Anna Jäken, 77 år, som... Ja, vi var väl typ 14 stycken i truppen liksom. Det var ju helt otippat att vi skulle ta oss vidare. Men vi fick ihop det på ett sånt jäkla bra sätt. Och hade så ofantligt roligt. Så att jag tror att det var det som verkligen gjorde att vi fick den framgången vi fick. Vi var så totalt nederlagstippade liksom. Så att det var ingen som trodde på oss. Men vi vann. Och efter varje gång vi vann matcher, vi bara, wow, vad häftigt. Och så bara trummade på i det liksom, spåret.
Ja, jag menar, om du pratar om 77, det betyder ju att ni var 17-18 år, alla de här unga tjejerna då.
Ja, vi var ju, ja men precis, vi var ju 17 år, många av det blev ju liksom bärande tillsammans med de andra. Det var några som var några år äldre, lite mer rutinerad, Susie Pettersson, Annette Hultman. Men sen var det ju, ja men mellan 77 och 72, 70, det var där vi var liksom, låg någonstans emellan. Ja. Och jag hade det så roligt. Så att...
Precis. Det fanns ju en vinnarkultur i föreningen då. när du kom, för då hade ju herrarna vunnit 5 SM-guld och damerna ungefär lika många, höll på att säga, och spelat väldigt mycket SM-finaler mot Rasket och sådär. Så det fanns kanske någonting, vinnarkultur, och att man skulle kunna lyckas ändå i väggarna, eller hur tänker du?
Jo, men det är klart att det fanns. Vi hade ju ledare som hade varit med, liksom Esko Leppima hade varit med under liksom alla år och hade den kunskapen, och det blev ju liksom att vi ställde också krav på varandra på något sätt, att när vi gjorde det, då gjorde vi det rejält. Vi visste liksom att när det gällde, ja men då gällde det. Däremellan hade vi väldigt roligt, men jag tror också att det var en kultur i föreningen, och vi hade kul med killarna, det var så här festligheter tillsammans med dem, att det var en bra gemenskap som gjorde liksom att vi pushade varandra på något sätt. Vi var och kollade på deras matcher och de var och kollade på våra matcher. Det var hypat liksom. Det var häftigt i den föreningen. Sen ska inte jag säga att innan jag gick dit, jag hade typ inte koll på Lockerud. Liksom. Ah, vad är det för gäng och vad är det för lag? Liksom. Jag hade verkligen ingen koll på det innan. Men jag bara liksom blev omfamnad och kom in i det på ett sånt bra sätt tillsammans med de andra.
Mm. Man kan ju säga att Vadsbohallen hade ju haft ganska många SM-finaler genom åren där, så att Mariestad var ju ett center för innebandyn, lite så som kanske där du bor idag, Falun, har blivit, eftersom det var och varannat år spelas finaler i Mariestad.
Absolut, så var det ju, och det märkte man ju också, att det var ju alltid drag liksom. Det var ju mycket så här, man skrev om det i media och ja, men det var det. Man märkte att det var en innebandystad, och det är det ju idag också. De har en egen fantastisk arena och så. Sen är de ju inte liksom i högsta serien på det sättet, men det finns en vilja och ett drag i det, och det är ju fantastiskt att det fortsätter.
Mm. Ja, hur kom det sig att du hamnade i Lockerud då?
Ja, men jag pluggade ju på gymnasiet där i Mariestad, och jag fick en förfrågan om att komma dit och testträna, och jag var i Strandgården också. De var ju också konkurrenter då. Men det kändes liksom mer rätt med Lockerud. Det var väl en magkänsla jag gick på där. Så jag var ju runt och provade både på Strandgården och Lockerud. Men ja, det blev så.
Ja, just det. Strandgården var ju uppe där också. Ja. Mm. Ja, det är otroligt. Två lag från lilla Mariestad i högsta serien. På båda dam- och herrsidan under flera år. Var sen din andra säsong, så då vann ni junior-SM med samma tjejer egentligen då, eller?
Ja, delvis, men delvis då. De, och sen var det väl lite yngre också då som kom in. Men det var ju också en resa. Vi var ju ett gäng. Vi gick ju på innebandygymnasiet i Mariestad. Många av oss tillsammans. Och, ja, det var ju vi i laget egentligen som... Egentligen en del av stommen i damlaget var ju med på USM där. På junior-SM. Och det var ju superroligt. Och den helgen var ju helt magisk. För då fick jag ju också debutera i damlandslaget liksom samma helg där, hur jag fick ihop det. Men så att jag spelade både damlandskamper, min premiären då liksom, och sen också då även körde jag semifinal och final. Jag kommer minns inte om det var kvart och sånt där också, jag kommer inte riktigt ihåg det.
Var det närheten som landskampen var, eller hur?
Nej, men vi var i Jönköping där i den, jag minns inte vad den heter, den här med parketten.
Ja, just det. Den klassiska hallen. Ja.
Så jag spelade både, JSM var ju där och landskampen, det var ju samma liksom.
Ja, vad bra.
Ja, jag behövde inte transportera mig i alla fall. Så.
Nej, det är ju tufft när man vill prestera i båda sammanhangen där, och båda är lika viktigt på något sätt. Ja. Men jag menar, nu med facit i hand, så var väl det här SM-guldet med damerna, det är väl det sista som Lockerud har vunnit, va?
Ja, men det är nog det. När du säger det, så det är nog det sista SM-guldet som de har fått, eller fått spela hem, eller som vi fick göra. Det blev nog ingenting efter det.
Nej. Ja, precis. För Lockerud var väl kvar några år i högsta serien på damsidan efter det. Vad tror du är anledningen till att man inte har lyckats hålla den osannolikt höga nivån som man hade då på 80-90-talet?
Alltså jag tänker det har väl att göra med att man flyttar därifrån liksom efter några år. Man vill till något större, eller inte större så, men man vill kanske ut och plugga eller man får jobb någon annanstans. Så det är ju inte så stort Mariestad. Nu är ju Skövde visserligen rätt så nära, men jag tror att det har nog mycket med det att göra, att det är svårt att behålla individer på hemmaplan som vill liksom testa någonting nytt och liksom kanske vill utveckla sig på ett annat sätt. Det är svårt att göra det. Det tror jag kan vara en av anledningarna, och det är ju också en av anledningarna till att det är svårt kanske att locka till sig då i andra ledden då, att vad ska vi erbjuda här och så. Men jag tror att man jobbar ju bra, man har ju mycket liksom, man jobbar ju bra på ungdomssidan och har mycket unga tjejer. Ellen Lundin, och det finns ju många som helst som gör det väldigt bra. Så att, sen har ju Kotten varit in där också, Åsa Karlsson i verksamheten, och styrt upp väldigt mycket och var med där under många år. Och gjort ett jättebra jobb, så att jag tror att kan man fortsätta så kommer man få fram väldigt mycket bra ungdomar, både på tjej- och killsidan.
Mm. Det är lite otacksamt tänker jag, för min känsla av IBK Lockerud idag är ju att klubben är starkare än på sin storhetstid. Alltså man har en fina anläggningar och en klubb som kämpar på och är duktiga, precis som du nämner här, på många saker. Men samtidigt så har ju innebandykartan ändrats och förutsättningen att spela på elitnivå är ju kanske lite annorlunda än på det glada 80- och 90-talet.
Ja, det är ju det. Men de som sagt, de jobbar ju på hur bra som helst. Men deras nya arena, det är ju fantastiskt vilka möjligheter som finns där. Och för olika kupper som de har och matcher. Och jag vet att när vi var hemma här sist i juni så var mina barn med. En av mina vänner då, hennes barn i arenan. Där liksom det är fritt för ungdomar att gå dit under dagtid. Det finns bollar. De har kontakt med dem på kansliet. Kom dit och träna och bara lek. Det är fantastiskt. Hur många hallar det är som har det? Så har vi det inte i Falun. Inga hallar har det så, utan då måste man boka tider. Bara att man har en sån möjlighet. Det ger ju möjligheter liksom, att man tänker på det sättet. Det tycker jag är fantastiskt.
Ja. Och sen ska vi se här. 20 år gammal ungefär. Så då tänker du att du ska flytta högre upp i landet, eller om man nu ska säga. Du väljer att flytta till Falun.
Ja, jag hade väldigt många anbud. Då hade vi ju spelat vårt första världsmästerskap 97. Och jag hade många anbud den våren, liksom, vad jag skulle ta vägen. Det var Jönköping, och det var Stockholm och det var Falun. Men det var ju att jag hade ju, vad ska man säga, klaffat ihop mig med framförallt med Malin Östner. Malin Karlgren heter hon idag, och Camilla Granelid från Falun. Och kände väl liksom att fasen, de här känns, det är bra tjejer och de här kommer jag ha kul med. Jag känner mig trygg med dem. Och det följde naturligt att de hörde av sig till mig, och sen blev det så. Och jag tänkte, ja men det blir en säsong liksom. Det blev ju några fler.
Ja, 10 ungefär. Mm,
ja, fantastiska år. Ja, det har jag kanske inte tänkt att det skulle bli så många.
Nej, för att nu när vi står här, ja det är ju faktiskt 25 år sedan, 97 va? Ja. Precis, 25 år sedan. Och om man, vi som kan vår innebandyhistoria vet ju att under väldigt många år så var ju innebandyn i Falun förknippad med damlagets framgångar. Det är ju först de sista 10-12 åren som herrarna har tagit över och dominerat. Nu vill väl damerna ha ett finger med i spelet igen här nu när man är, vad gör man, sin andra eller vad blir det, andra säsong i, eller tredje säsong i SSL igen här. Men det gick ganska bra för er, men ni fick aldrig någon prick över iet, som man säger.
Nej, vi fick ju inte det. Vi hade ju fantastiska, om man kollar tillbaka liksom, olika trupper som vi hade, så hade vi ju egentligen allting. Vi fick bara inte till det. Vet faktiskt inte vad det beror på. Vi fick inte till det rätt läge. Vi kunde ju vara asgrymma i serien liksom och vinna den. Och sen när det väl gällde, vi var inte bäst när det gällde. Vilket känns ju supertråkigt liksom. Det var ju så spännande finalen den här mot Högdalen, när det var typ 2 matcher i en final liksom. Helt sjuka matcher. Men vi fick inte till det. Jag har ju fått ett SM-guld, det hade jag ju med Lockerud, men de som ständigt hade det och aldrig fick det. Jag kan ju förstå att det är tärande. Det var det för mig också, men jag har någonstans, tror jag, så här glömt det lite grann. Vi hade så himla kul så att, och jag har lärt mig så mycket på de här resorna, så det kändes som att ja, det blev som det blev liksom. Vi kan inte göra någonting åt det nu i alla fall.
Precis, för efter det SM-guldet som du vann med, tillsammans med IBK Lockerud, så vinner ju Högdalen vinner ju 4 raka SM-guld då. Och sen så blir det Balrog som jag tror tar 4 också. Så att på 8 år så är det ju Stockholm som vinner. Stockholm vinner 8 år i rad. Och sen var vi inte Örnsköldsvik. Vi kom väl emellan där något år.
Ja, precis. Det gjorde de.
Och sådär. Men det var någonting bra i Stockholm också som fanns. Mm. Det var en hög bredd, tänker jag, eller?
Jo, men det var ju Stockholm-Falun egentligen lite grann då. Och det var ju alltid de matcherna man längtade efter, de här riktiga griniga matcherna där man liksom, där det verkligen gällde liksom på millimetern. Det var det liksom man spelade för ju någonstans. Sen kom ju Ixu in där också de senare åren och var också liksom såna här lite dryga människor som bara malde på liksom. Men det är de matcherna som man längtar efter. Men just då så var Stockholm starkare. De stod sig starkare vid de tillfällena. Och de hade ju också stjärnspelare liksom. Det ser man ju idag. Att
ja, det var kanske lite lättare att knyta till sig. Att det var, för det var under de här åren var det ju faktiskt också några spelare. Kanske inte var jättemycket, men det var ju ändå en del spelare som sökte sig till de här Stockholmslagen och fick vara med och vinna då.
Ja. Jo, det var ju mycket så. Myggan kom hem från Norge och drog med sig, det var ju några andra norska, liksom att de fick ihop det liksom. Vi tar hem nu alla. Det var ju också, vi hade ju inte det att erbjuda på det sättet i Falun liksom.
Nej, och sen precis som du var inne på här, 1997 så spelades första VM då på Åland. Och det vinner ni, och då är ju allt som det ska. Du är med och spelar och ni vinner, och någonstans så tänker man så här att Sverige kommer vinna varenda dam-VM här de följande åren, och du kanske blir en bärande spelare under väldigt, väldigt många VM-turneringar. Men när jag tänker tillbaka så har jag för mig att du missar ju lite VM här och där. Ska vi se, vad blir det? 99 och 2001 och 2005 så spelar du stort sett inte heller. Berätta, vad var det som hände?
Ja, men inför 99 där, då hade vi VM på hemmaplan i Borlänge. Och då hade vi en sån här jippomatch innan den en gång i början på april. Var väl någon kupp eller vad det var. Och då halkade jag ju, jag vred till knät så att mitt korsband gick sönder. Och jag försökte och jag hade några stora jävla skydd på mig och det gick ju liksom inte. Jag var med på VM-läget, på VM liksom först i början. Men jag bara kände att det liksom, det bara gled knät så att det gick ju inte. Jag kunde ju inte göra det. Så att jag opererade mig i mitten på juni den en gång, 98 var det då, nej 99. Och så var tillbaka ungefär ett halvår efter. Tränade upp mig och då missade jag ju det VM:et 99 Borlänge. Kunde inte vara med och spela där. Sen säsongen efter så spelade vi på hemmaplan. Då hade jag ju ändå så här gjort en bra, jag var nog aldrig så bra tränad som jag var den här tiden. För jag körde ju så här typ 2 pass om dagen liksom. Jag var så målinriktad på att jag ska tillbaka liksom till min forna form.
Men ett halvår, det låter som att du har Henke Larsson-gener i det.
Nej, det har jag nog inte. Men jag var tillbaka på ett halvår i alla fall. Jag bestämde mig, jag gick ner i tid, i arbetstid. Och liksom, det var arbete och träning, det var det jag gjorde. Liksom. Och klubben ställde upp jättebra där. Att hjälpte mig så till så att jag fick den möjligheten. Så att jag var tillbaka på ett halvår exakt och var med. Och jag tror vi mötte till och med Kais Mora på hemmaplan då, som jag debuterade liksom, efter ett halvår. Och det gick väl ändå bra liksom, men jag var ju inte liksom mina forna slag, men jag var ändå med liksom och bidrog och tränade upp. Men jag tror vi gick till typ kvartsfinal det året, eller den säsongen. Sen säsongen efter på hösten då, vad blir det då, 99, det blir 0-0 där någonstans då, så får jag en onödig tackling mot sargen
av
det var av, vad hette hon då, Yngve, spelade Ixu då. Ja, jag vet inte. Ja. Jag stod i alla fall så att jag såg inte att hon kom bakifrån. Hon gjorde en ful tackling på mig. Så att då bredde jag till min minis igen. Jag bara, vad fan är det nu då? Liksom. För då var det ju VM då liksom i maj där 01. Jag tänkte, men herregud, är det samma visa igen? Och då visade det sig då att menisken var så illa trasig. Så då sa de att antingen så bara gör vi lite grann nu. Eller så gör vi det rejält. Och då kommer du missa resten av säsongen typ. Jag bara, fan. Ja, så då tog jag det beslutet att det var bättre att jag gjorde det där. Så att det känns ju så här surt i efterhand att jag vet att jag har missat 2 VM liksom. När jag ändå kanske var i min bästa tid liksom. Men det är ju så, tyvärr är det så att skador, de kommer ju liksom. Och då får man ju välja så här, vill jag göra någonting mer eller vill jag lägga av? Och jag var ju besluten att jag skulle komma tillbaka. Och det gjorde jag ju också efter 2 stycken. Men det är ju fruktansvärt jobbigt att vara i de situationerna. Så är det. Mm.
Ja, att du inte var med kanske påverkade utgången. För jag vill nog påstå att 99 och 2001 är väl kanske de 2 största besvikelserna tycker jag som ett seniorlandslag har gjort. Att man inte vann där, för någonstans så kände jag att svensk daminnebandy var så mycket bättre än de andra nationerna på den tiden. Så jag tycker verkligen att man borde ha vunnit. Men 2003 så fick du vara med och det var ju Schweiz.
Mm.
Och nu så går det ju att googla om det här och så. Men det var ju verkligen tufft läge. Ni har missat då, menar hemma-VM så blir det brons då. Sverige missar ju VM-finalen 99. Sveriges Television ska direktsända matchen från Borlänge. Och vet ju inte vad de ska göra här, utan på något sätt så tror jag man fick till att man sände bronsmatchen. Men hela upplägget blev ju jättekonstigt där. Och sen då i Lettland så blev det ju förlust i finalen då mot Finland, va? Och 2003 då så ser det riktigt, riktigt illa ut i semifinalen. Kan du berätta vad var det som hände i semifinalen?
Alltså det är nog en av de... Det här brukar alltid jag berätta om när jag är ute och föreläser. För det är så många olika aspekter i den här delen. Att dels att vi får möta Finland i semifinalen. Vi hade ju liksom inte förberett oss för det. Utan vi tänkte att vi ska möta dem i en final. Men eftersom vi förlorade mot Norge i vår första gruppdelsmatch så var det i Finland. Så vi var inte mentalt redo för det, varken vi eller våra ledare. Vi hade inte pratat om det någonting. Men vi efter första perioden så leder de med 3-0. Vi bara, vad händer nu? Vi kan bättre. Om alla går ut och gör det vi ska, varför vi är här, då kommer vi vinna det här. Så vi gick ut liksom och kommer så här energi. Jag tror vi hade något målvaktsbyte också. Vi liksom försökte liksom laborera om lite grann. Kotten och Landgren. Vi gör 3-1 och vi blir så här, glada liksom och energifyllda. Vi gör 3-2 och vi liksom fortsätter. Och för varje gång som vi gör det här liksom visar utåt mot Finland att vi har det här nu. De liksom börjar gnabba och man såg deras kroppsspråk liksom, det så här föll ihop. Vet ni, vi är 3-3, det blir så här wow, eufori, det var så helt sjukt. Vi bara stod som att vi hade vunnit redan, det hade vi inte gjort. Sen är det tredje perioden då så här typ 10 minuter så gör de 4-3 och vi bara så här stenkalla liksom, men vi hade bestämt så att vi skulle vinna det här. 3 minuter så gör vi 4-4. Det var så här kaos. Och när det är 1,5 minut kvar, då får vi en frislagsvariant framför mål som vi har övat på det läget. Och så sätter minne den liksom. Det är så här, jag har inte mycket hår på mina armar, men när jag pratar om det så ställer de sig ändå. För det är sådär minne som sitter i att det är så mycket mer det handlar om. Liksom, tron på oss själva och på varandra, men också de signalerna som vi skickar till motståndarna. Liksom, att vi tror på det här. Ni kan leda med mycket som helst, det spelar ingen roll, men vi tror på det här, att vad man kan jobba med små saker som gör stor skillnad, och det gjorde vi på det sättet. Så att egentligen våran final, det var ju egentligen semifinalen, för det var den som liksom blev så fantastisk. Sen var ju inramningen i finalen mot Schweiz, det var ju så här kobjälder och det var ju fantastiskt tryckt i den där lilla grytan liksom. Men ja, fina minnen, det var en fin resa, och som du också inledde med, Magnus, att vi hade ändå krav på oss. Landgren och Kotten tror jag att de hade nog rätt höga krav på oss. Att vi, vinner inte vi nu, då är vi rökta liksom. Vi måste leverera här. Och, så att det var ju anspänning i det. Så var det. Man kommer ihåg alla de här små detaljerna. Jag vet att Våfflan sa det, Helene Borrell, som hon sitter i styrelsen idag också. Och var med som våran lagledare då. Hon sa typ något så här, make me proud liksom. Det är såna här små saker som man kommer ihåg, verkligen.
Mm. Tänker också att många spelare också kände pressen att levererar vi inte nu så kanske vi ryker också. Så det var väl inte bara ledarna utan det var väl många spelare också som kände press.
Ja men det blir ju liksom att... Spelar man i Sveriges färger då vill man ju alltid vinna. Så är det ju. Det liksom är något underliggande med att vi ska vinna. Och sen hade man inte gjort det på 2 år. Jag kände också press på mig själv. Jag vet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att jag, vi skulle spela 3-5 den en gång och jag tyckte att jag var så jävla dålig. Så att jag bröt ihop där. Men ändå att jag fick ändå spela 3-5 på en träning liksom. Mm. Så det är klart att vi kände press på oss. Men någonstans så kunde vi liksom formera det och få ut det bästa liksom av oss. Både individer men också som grupp liksom. Att få ihop konstellationerna. Och det är också jätteviktigt att få ihop den delen. Det är inte bara kanske de bästa individerna som är liksom högst rankade i poängligan utan... Det ska ju passa ihop liksom med personligheter. Och det fick vi ihop där. På ett bra sätt.
Är det en av höjdpunkterna? Eller det är det väl såklart i karriären eller?
Jo men det är det ju. Med den vändningen och allting så är det ju någonting som ligger varmt om hjärtat. Såklart. Och med den gruppen.
Hur uppfattade du Jan-Erik Varas entré i daminnebanden i damlandslaget?
Jag slutade ju där eller någonstans så han kom in med liksom nya idéer kring fysen och den delen och det tycker jag om man ser tillbaka på det så var det jättebra för svensk innebandy att han kom in med mer kravställan att vi behöver liksom bli mer tränade för att vi ska kunna liksom nå toppen på ett bättre sätt och liksom hålla motståndarna bakom oss så jag tycker att det var bra att han kom in med sina tankar och idéer. Sen var jag ju aldrig med liksom på hans läger och i hans ledarskap. Så det har jag inte någon koll på så. Jag har ju haft han som ledare. Men jag har ju bara varit med vid sidan om. Som när han jobbade med herrarna och jag med damerna. Liksom, och har träffat på honom. En otroligt kompetent tror jag man. Med mycket erfarenhet från sin egen tid också. Men jag tycker det var bra när han kom in. Rörde om lite i grytan.
Ja, precis. För det gjorde han väl verkligen. Det var ju... Många etablerade som fick stryka på foten när det här nya skulle sjösättas.
Mm. Och det är ju med rätt liksom att han, bara för att man varit med tidigare så betyder inte det att man ska liksom vara kvar i all evinnerlighet utan man måste också bidra utifrån det spelsätt och den vision som nya kaptener har. Och lite så har det väl varit tidigare att har man väl kommit in då har man kanske varit kvar liksom på lite gamla meriter. Och det tycker jag var bra att han kom in med nya synsätt. För det tillförde, och det ser man ju efter, han har tillfört jättemycket till svensk innebandy liksom, generellt, överlag.
Tänker vi ska byta spår här lite och bli lite personliga här. Vi som känner dig och är kompis med dig på Facebook har ju de senaste åren kunnat följa din resa med att hitta din biologiska familj.
Mm.
Kan du berätta om det?
Absolut. Jag tror någonstans att jag har ju alltid, jag har nog egentligen aldrig funderat så mycket på mitt ursprung, för jag har liksom inte haft tid med det. Det låter ju sjukt, men jag har alltid vetat att jag har sett annorlunda ut, vara annorlunda, så har det alltid varit. Men jag har haft så mycket annat i mitt liv så att jag har inte funderat så mycket på det. Men någonstans där när man börjar få barn, men då funderar man ju lite mer liksom på sitt ursprung och alla de delarna. Så någonstans där när jag var 40 så började jag verkligen att fundera kring de delarna. Och jag visste att jag hade en tvillingbror, för det hade jag fått reda på när jag var lite yngre. Men jag hade inte gjort någonting med den informationen. Så när det väl var dags så var det inte så svårt för mig att börja nysta i det här. Så jag gjorde det, tog kontakt med den personen som var en vän till min mamma och pappa som hade berättat om det här. Och så var det liksom historier kring de här delarna. Men det slutade i alla fall med att Jonas då, som han heter, som jag trodde var min tvillingbror, inte var det. Men han hade gjort utforskande utifrån vår familj, våran mamma. Så det var ju på den vägen jag då fick kontakt med henne. Och fick kontakt med en kvinna på Sri Lanka som hjälpte mig med de här bitarna att liksom rodda i det här. Och den här kvinnan då på Sri Lanka, hennes son bor i Göteborg. Så han liksom, det är helt sjukt, men han då åkte till Sri Lanka, så hade han med sig DNA-test. Och vi gjorde DNA-tester på min mamma och sen på mig då, Jonas. Och då såg man att Jonas och jag inte var syskon. Men, och inte Jonas och min mamma då var inte heller, liksom, de hade heller inga blodsband. Men det var jag då och min mamma då som Jonas hade efterforskat som, ja, hon var min mamma men inte Jonas. Så det här var ju någonting som tärde hårt på mig och såklart på Jonas också. Kändes orättvist. Men jag åkte i alla fall ner och träffade min mamma där nere och det var fantastiskt. Det var några år sedan, 2019 var det.
Vad var det som var fantastiskt då?
Nej, men jag tror någonstans, dels det här att jag har alltid känt mig delaktig i sammanhang, liksom i alla lag jag varit i. Men när jag kom ner där och fick vara en av dem, där jag verkligen kände att wow, alla ser ut som mig här nere. Den känslan har jag aldrig känt. Och det var häftigt. Det var nog betydelsefullt för mig, tror jag. Att få känna mig en som en i mängden. Det gör inte jag här i Sverige på det sättet. Jag har alltid sett annorlunda ut. Jag har alltid haft astma, allergi. Liksom. Jag har alltid stått ut lite grann på alla sätt och vis. Och det har ju kanske varit bra för mig också rent innebandymässigt. Att man har lagt märke till mig. Men just den känslan av att vara lik någon annan. Eller ha en mamma att vara lik. För det visade sig att vi var jättelika. Det var betydelsefullt för mig. Så det var...
Ja, hon fyllde 75 här om veckan. Eller?
Ja, precis. Det också. Och då tänker jag så här att vara 75 i det landet. Där man har jobbat liksom med kroppen oavbrutet. Det är inte som att vara 75 hemma här i Sverige. Utan hon är ju gammal och sliten och skruttig liksom. Så det var fint att få träffa henne och min bror och ja, men alla andra människor runt omkring. Men också något som jag funderade på. Man tror att liksom miljön är så viktig. Att det är den som präglar en någonstans. Jag har aldrig träffat min mamma egentligen. Jag åkte därifrån när jag var typ 6 veckor liksom. Men vi var så lika i sätt att röra oss och i mimik. Att det sitter så djupt rotat. Det är så här saker man kan reflektera kring. Att det är häftigt.
Mm. Men hur fungerar allt? Vi vanliga Svensson, håller på att säga. Vi har ju sett på de här tv-programmen. När man åker över och söker upp sina rötter. Och det här första mötet och sådär. Men på tv-bilder så ser man ju bara några sekunder. Men hur är det på något sätt? Är det overklighetskänsla? Eller hur bearbetar ni båda första träffen, tänker jag, vad fungerade?
Ja, men inför första träffen så var jag ju, jag var så nervös. Jag har ändå spelat några VM-finaler och liksom, jag har nog aldrig varit nervös på det sättet. Men det här, det var någon nervös känsla. Liksom, vad kommer att hända? Hur kommer hon se mig? Hur kommer jag se henne? Jag hade ju ingen aning liksom. Jag bara satt, benen bara satt och skakade liksom. Det var verkligen ett laddat men också fantastiskt fint möte. Men när hon kommer emot mig där så tänker jag, men gud, den här lilla kvinnan, liksom, hon var ju så kort, det är min mamma. Liksom. Det var ju så här, det är svårt att beskriva mer än fantastiskt och euforiskt och liksom också väldigt känslosamt. Vi stod ju där, jag stod där och grät. Hon hade ett väldigt hårt yttre. Eller hårt, men hon var glad men ändå hårt. Och det, hon berättade ju det. Jag har gråtit så mycket i hela mitt liv över dig. Så jag har inga tårar kvar. Så i det första mötet då var ju hon bara så här glad och liksom den här ytan. Men sen när jag hade skrivit ett brev som jag hade fått översatt och liksom berättat om mig själv. Då rämnade det för henne liksom. Att då blev hon mer mjuk. Så att jag tror att hon har ju liksom tänkt att leva med att man lämnar bort sitt barn. Det är ju fruktansvärt. Och inte veta liksom att hur har hon det? Var är hon någonstans? Inte ha koll på de delarna. Och bara att så här, konstig känsla för henne. Att jag kommer in liksom i hennes liv igen. Hon har ju inte berättat det här för någon. Det var ju min bror i princip. Alla andra i byn här. Det var ju hysch hysch. Jag var ju bara någon som kom dit bara för att hälsa på. Liksom. Mm. Så att det var, men det var känslosamt och starkt. Men också väldigt, väldigt fint. Det var det.
Ja, hur var det för henne att se dig då som kommer som, ja, du är vacker och väl ser ut och mår bra och sånt. Hur tog hon det?
Jo, men hon, jag hade gjort ett litet fotoalbum som jag hade tagit med liksom där jag hade lagt in bilder på mig själv från att jag var liten liksom till. Så hon kollade på de där bilderna och hon liksom strök med händerna på dem och hon tog väldigt mycket på mig, på min, liksom, mina armar och mina händer. Och liksom, hon ville vara liksom, nära mig. Och det var liksom, lite så här, svårt för mig också att förhålla mig till det. Jag visste liksom inte hur, i början var det. Sen blev det liksom, ju mer jag lärde känna henne efter de här träffarna så blev det ju bättre. Liksom. Men hon var väldigt så här, hon ville väldigt mycket, hon ville ha den här närheten och... Hon sa det, att men det enda jag vill är att jag vill att du ska vara lycklig och glad och må bra. Liksom. Det är det jag vill. Sen var jag ju jätteledsen när vi liksom sista avsluten. Och det var ju jättehemskt. Det är ju sånt som man inte... De här avsluten är ju hemska. Och vi vet aldrig, kommer jag träffa henne igen? Det har man ingen aning om. Så att, ja, det var känslosamt liksom, hela den här resan, mycket att bearbeta. Jag tror inte att jag sov en blund. Min kompis som var med, hon kunde ju sova. Men jag sov inte mycket under den här veckan. Liksom, för det var mycket att fundera kring.
Jag pratade med en tjej som också letar upp sin... Som spelade Pixbo för en massa år sedan. Och hon letar upp sin mamma. Jag tror hon var med i något sånt här tv-program. Men hon... Hennes upplevelse blev inte helt lyckad enbart. Hon, det blev jobbigt efteråt av massa olika anledningar. Var det någon rädsla som du hade att det skulle kunna bli något negativt?
Nej. Det hade jag inte. Utan jag hade ju så bra stöttning av den här kvinnan från Sri Lanka och ja, det var mer att jag kände så här att men gud, jag vill verkligen hjälpa dem. För det som var jobbigt det var att se att de bodde så himla illa. De bodde liksom som i ett skjul och det kände jag så här, men gud, vad kan jag bidra med här för att ändå att de ska få ett bra liv liksom. Så jag startade en insamling där. Så jag fick ihop väldigt mycket pengar så att de kunde bygga sitt hus. Och det känns ju fantastiskt. Kraften i ett nätverk att kunna göra det. Att små bidrag kan ge så stor skillnad. Men jag har aldrig varit nervös liksom för att det skulle vara jobbigt för mig eller så. Och det har det inte varit heller. Jag har inte tänkt så där jättemycket på det. i efterhand. Jag vet att de har det bra och det är fantastiskt med Facebook och liksom vi kan ha samtal via Messenger. De kan inte engelska så bra, jag kan inte deras språk, men det är tummar upp och liksom lite hjärtan och liksom bara att man får se och skratta tillsammans gör mycket. Och barnen har fått liksom sett dem live och så. Så att jag tror att det var en pusselbit som blev viktig för mig. Också insikter om att fasen, de människorna som har det så oerhört fattigt som de hade, att de ändå är så bjussiga liksom, att man ändå delar med sig av det lilla förnödenhet man har, det kändes fint att få med mig. Men också att med glada människor, hur illa den är så finns det alltid något att skratta åt. Och det har jag tagit med mig, att liksom, att vi behöver må bra, vi behöver ha roligt tillsammans oavsett vad den är. Det kan lätta upp i alla sammanhang där vi befinner oss i. Och sen också att fastän vi bor i Sverige, ett av världens bästa och rikaste länder. Vi kan göra precis vad vi vill egentligen. Det finns inga hinder liksom. Testa och kör, det har jag tagit med mig verkligen.
Mm. Hur har den här processen varit för dina föräldrar i Sverige och övriga släkt?
Ja, men det har ju också varit, det har man ju fått gått liksom lite varsamt fram på något sätt. Det är såklart att de är ju mina, jag älskar ju dem precis lika mycket för det, att de inte ska känna sig, jaha, har hon inte en ny familj nu är inte vi något värda. Så är det ju, det är inte det det handlar om, utan jag skulle nog säga att under den här processen så kom vi nog närmare varandra, för att jag var ju tvungen att gräva i saker och få reda på grejer som de inte hade berättat för mig tidigare heller, som liksom var viktiga för mig att få ta del av. Men de har varit väldigt stöttande i det här och liksom hjälpt till och varit fina. Så att jag hoppas inte att de känner att det känns jobbigt för dem. Utan mer att jag upplever att de är väldigt glada för min skull. Att jag har varit där och fått träffat min mamma. Sen såklart väcker det upp minnen hos dem också. Men de har varit glada för det här. Och sen blev det så att min lillebror som också är adopterad, han åkte ju också dit. Efter det här, han blev väl inspirerad lite grann av mig och fick träffa sin mamma och sin familj.
Ja. Och spännande att kasta sig in i den resan. Jag tänker, du var mamma och runt 40 då när den här resan startade då. Hur tror du hade skilts om du hade gjort det redan i 20-årsåldern när gjort den här resan? Hade det varit annorlunda då? För då hade ju även din biologiska mamma varit 20 år yngre.
Ja, det är ju jättesvårt att säga. Eftersom jag inte har tänkt någonting på det innan så kanske jag hade tagit lättare på det då. Eller lättare. Jag kanske inte hade gjort alla de här efterforskningar som hade behövt göras då inför, utan mer åkt dit lite så här på vinst och förlust. Så att jag tror någonstans att jag är glad också att jag väntade för att jag ska liksom få ut mer av resan och liksom mer frågetecken som jag kan få besvara. Att min dotter till exempel, som min äldsta som har blåa ögon, det var ju när hon föddes, då tänkte jag, men hur är det här möjligt? Hon kan ju inte ha blåa, liksom rent genetiskt, biologiskt så kan ju inte hon ha blåa ögon. Så det var ju någon fråga som jag ställde till min mamma då, att men min pappa, hade han blåa ögon? Hon bara, typ som att ja, det hade han. Så att det var inga, liksom bara sådana små saker som man fick reda på. De hade jag ju inte kunnat fått svar på då liksom.
Nej.
Så att det kanske var bra för min del att jag väntade. Det kanske hade påverkat mig på ett annat sätt om jag hade gjort det när jag var 20 år.
Går vi vidare här i samtalet. Nu ska vi se, det här är nästan svårt att säga. Idrottspsykologisk rådgivare är du.
Ja.
Berätta.
Ja, men jag har gått en utbildning precis klar här nu i juni. I 2 år har jag gått den via Riksidrottsförbundet och GIH. Så det är en universitetsutbildning. Och där man har sett att det finns ett behov av att stötta idrottare och ledare på eliten. För att kunna optimera prestationerna. Det låter ju liksom väldigt stort. Men det handlar ju om att någonstans kunna må bra samtidigt som att jag också ska kunna prestera. Kunna förhålla mig till att jag är jävligt nervös nu. Hur ska jag göra då? Och på vilket sätt ska jag göra det i alla fall? och hjälpa dem i de olika situationerna. Det har varit en superbra utbildning och jag är så glad att jag fick möjlighet att gå den här utbildningen.
Nej, men jag tänker ju att det är jätteviktigt. Jag kan ju komma ihåg min egna karriär när man satt i omklädningsrummet och skulle gå ut och spela i högsta serien och man hade negativa tankar att man gick ut och tänkte att man inte skulle göra bort sig och eller man fick inte göra fel och såna här saker. Så att jag tänker det måste väl finnas hur mycket som helst att jobba med.
Ja, det finns ju det. Det finns liksom prestationsångest. En del kanske har social fobi. Man ska få ihop gruppen. Det handlar ju om de delarna också. Att ha rätt beteenden i linje mot det vi ska göra. Man kan ju tro att man agerar på ett visst sätt. Och så får man liksom feedback på att men du gör det så här istället. Både individuellt och i grupp så är det här jätteviktigt att man jobbar med de här bitarna. För att om man ska liksom kunna kräma ur och nå toppen, nå dit man vill, då behöver man jobba med de här delarna också. Det, om man kollar.
Men hur löser man det? Jag menar, det räcker väl inte att du pratar 10 minuter med en tränare eller spelare, eller är det så enkelt?
Nej, men det här har ju kommit in nu liksom mer under senare år. Att, men som innebandy till exempel, svenska innebandylandslagen, de har ju en idrottspsykologisk rådgivare som de har knuten till sig nu på en viss tid. Nu vet jag inte riktigt hur mycket tid det är, men som är med på alla läger och som också finns i mellanlägerna, finns för spelarna för individuell rådgivning. För det handlar ju liksom om att man jobbar med det kontinuerligt och alla spelare har olika behov. Man har olika sätt att göra saker på, tänka och känna. Och det behöver man jobba med kontinuerligt. Så det är inte bara någonting man går in och gör då och då, utan det måste man jobba med. Så 10 minuter här och 10 minuter där, det räcker ju liksom inte. Sen är det, kan det vara, det kan göra, små saker kan göra stor skillnad för en individ, så är det. Men man kan inte tro att en idrottspsykologisk rådgivare ska få 10 minuter i början på en träning och sen är det bra, utan det handlar ju om att ändra sina både inre och yttre beteenden för att kunna nå mot det man vill.
Mm. Men om du förklarar lite enklare för någon som inte fattar vad det betyder eller vad det innebär allt det här. Vad är det konkret? Alltså, hur kan du hjälpa en ledare eller spelare? Alltså, vad är det för några områden?
Ja, men till exempel bara att få en individ att reflektera över. Man kanske inte har en balans i sitt liv. Man kanske sen känner sig slut. Man känner sig stressad. Att bara få en individ att reflektera kring, men varför gör jag det här? Varför lägger jag den här tiden på det? Är det värt det för mig? Eller är det inte värt det? Bara att någon får hjälp med att fundera kring de delarna, att få en guidning i det, det gör ju jättemycket. Det kan ju göra så, ja men det är det här jag vill. Ja men då är jag beredd också att göra det där lite extra. Kanske i träningen, i det mentala, eller i mer fysträning eller mer styrketräning. För att jag ska kunna nå dit jag vill. Bara få hjälp liksom i coachande samtal i de här delarna. Eller jag vill bli bättre i att skjuta hårdare, bättre skott. Ja, men vad är det då du behöver göra? Alltså det är egentligen samtal, att lyssna. Och bara, om du vill skjuta bättre, ja, men då behöver du träna mer på skotten. Det kanske inte har varit givet egentligen för en individ. Men det är det man behöver göra. Eller en ledare som, jag når inte fram till min grupp. Jag når inte fram till dem. Och så kanske jag är med på en samling och så ser jag att ledaren, den bara står och pratar själv hela tiden. Den lyssnar inte in. Det kan ju vara ett sätt för ledaren att reflektera. Jaha, jag ska lyssna på gruppen också. Vad behöver de? Vad är det de vill ha? Bara sådana här små saker. Det är det som gör att jobbar man på de sätten så kan man också nå längre, tänker jag.
Ja. Ja, men jag tänker om man vill ha ett bättre skott. Ja, men det är ju enkelt att säga. Ja, men träna då. Men vad, kan du utveckla det? Går det att prata mer om exakt hur man ska träna då? Eller vad?
Ja, men ett bättre skott att bli. Ja, men jag vill bli bättre på att skjuta. Sätta dem där jag ska sätta dem. Liksom. Det vill jag i vänstra krysset. Men ja. Vad är det du behöver göra då? Ja, jag kanske, ja, men jag gör det lite mer på träningarna. Ja, men finns det några ytterligare möjligheter du kan göra det? ja, jag kanske kan vara på träningen en halvtimme in, liksom att öppna perspektiven för att liksom hjälpa till att tänka lite vidare, lite större. Finns det någon du kan ta hjälp med? Jag kanske inte är den som ska visa skotten. Det kanske inte var min styrka. Men vi har ju faktiskt Lisa eller Peter. De är ju riktigt grymma på skott. Men hur kan du göra där? Ja, men jag kanske kan ta hjälp av dem. Eller någon tränare. Att man får mer konkret feedback på det man gör direkt. Så att man vet hur ska jag göra det lite bättre nästa gång. Att bredda perspektiven på det sättet. Det är så man får jobba med det.
Jag tänker om man har lite dåligt självförtroende som spelare exempelvis. Hur kan man prata då?
Ja, men då är det så här, vad har du för krav på dig själv? Vad är det för förväntningar? Vad är du bra på idag? Och vad är det du vill vässa? Det är mycket dialog. Vad är självförtroende? Många har olika bilder av det. Vad har du för förväntningar på dig? Vad har din tränare för förväntningar på dig? Att liksom, det är en dialog kring alla de här delarna. Och vad är det du vill uppnå? Hur kan du göra det? Mycket om så här, men om du gör saker som du känner att du inte känner dig bekväm med hela tiden. Det är ju bra, för då utmanar man sig. Men man behöver ju också göra saker som man är bra på. Så att man får bygga själv det här självförtroendet. Mm. Och det kan man göra i gruppen också. Hur hjälper vi varandra att bygga självförtroende? Gör vi det genom att, nu fick inte jag bollen. Eller bra, jag såg att du försökte. Vi provar igen. Det är så många olika faktorer som det handlar om.
Precis, och hur tänker man om man har prestationsångest? Jag menar, det kan ju vara även inom laget att han eller hon sätter press på dig som lagkamrat att man ska leverera. Hur pratar man om sådana saker då?
Men det handlar ju också om att ha en tillit till varandra. Att bygga gruppen från början. Att, ja, men här är det tillåtet. Vi får göra fel, misstag. Egentligen, jag brukar säga det. Det är egentligen inte misstag man gör. Utan det handlar ju om att vi lär oss nya saker. Tänk om vi skulle gå ut och göra en och samma sak hela tiden. Och det blir rätt hela tiden. Men vi lär oss ingenting nytt. Det handlar ju om att ha en acceptans inom laget. Att i det här laget så ska vi hjälpa varandra att bli bättre. Och det gör vi genom att prova nya saker. Och provar vi nya saker och det inte alltid faller väl ut på en gång. Så måste vi liksom ge varandra utrymme för att fortsätta prova. Det är så vi blir bättre. Har man en sån jargong eller en sån acceptans inom laget. Det är också då vi blir bättre. Vänder vi på det har vi hela tiden att. Men fasen, nu provar du det där igen. Och då går vi ju snarare bakåt. Så att, liksom att vi ska jobba tillsammans. Både som individ och som grupp. Mot våra mål. Då kan det ju ta olika vägar. Men alla behöver vara medvetna om vad är det vi ska göra. Och vad är okej att göra?
Vad är det du tycker är det utmanande och roliga med att jobba som idrottspsykologisk rådgivare?
Alltså jag tycker att det är häftigt att få jobba med växandet hos individer. Att få se att små saker gör så väldigt stor skillnad. Kan vi jobba med varje individ och lyfta den i en grupp samtidigt som vi jobbar med gruppen? Och ledaren förstår vad mycket man kan få ut då. Så att de här små sakerna som kan göra stor skillnad. Bara att komma till träningen och säga. Hej, hur mår du? Hur har du haft det idag? Bara att liksom börja lära känna varandra mer. Det gör så stor skillnad för gruppen att få den här tryggheten. Och det tror jag att. Både som ledare att ha det perspektivet. Men också som spelare att alltid. Inte alltid kanske ta armkrok på den som man alltid tar armkrok på. Utan. Med små medel, lära känna varandra inom gruppen, gör en trygghet. Och då vågar man blomma mer också. Så växandet, det tycker jag om. Det är häftigt.
Ja, du är ju egen företagare i den här branschen. Då, och hur kan en förening eller idrottsförbund eller distriktsförbund, eller hur kan man kontakta dig och hur kan ni börja samarbeta?
Ja, men jag har ju många samarbeten. Jag har ju jobbat mycket med olika RFC-distrikt i landet. Både med Dalarna, Gotland, lite grann i Västra Götaland. Lite andra olika förbund också. Jag tänker så här att när jag började med det här. Då var det ju mer att jag var inne i enstaka föreningar och förbund. Kanske vid typ 2-3 timmar och körde någon form av teambuilding. Men i takt och linje med min utbildning så har jag också insett att de här processerna där det händer saker, det måste få ta lite tid. Så det har jag börjat jobba med olika föreningar i. Och då har ju de tagit kontakt med mig, olika konsulenter, att vi har en förening som har de här utmaningarna. Eller som behöver det här. Skulle du kunna gå in och jobba med dem utifrån det som du kan bidra med? Och då tar jag kontakt med föreningen och hör efter. Vad är det ni behöver? Och så lägger vi upp en plan utifrån det som jag kan bidra med och de behöver. Och det är liksom... Allting som jag har gjort tänker jag att jag ska göra det väldigt, väldigt bra så att det ska ge ringa på vattnet. För mig är det viktigt att göra sakerna bra. Och då har det blivit så. Jag samarbetar med Stockholms fotbollsförbund och där har det också blivit en ringa på vattnet i de olika utbildningar jag gör där. Så att jag tänker att jag har jobbat egentligen utifrån mina kontakter och relationsskapande som jag har liksom haft under alla mina år. Och gjort det väldigt bra utifrån det jag känner att jag kan och behärskar. Men också varit nyfiken att testa nytt liksom, och skruva på det hela tiden. Det tycker jag om att vara kreativ.
Hur är responsen då?
Men jättebra. Jag är ju så här, jag är så glad att jag kan få vara med och bidra till så stor skillnad på så få tillfällen som det faktiskt blir. Jag brukar ju alltid göra utvärderingar och när 14-15-åringar skriver att det här kommer göra skillnad för mitt liv, då tänker man wow, att jag får vara med på den här resan liksom, i de här individerna. Och då kan det handla om, det behöver inte alltid handla om idrotten, utan det kan handla om att jag har fått koll på att jag behöver sova bättre, jag behöver äta bättre för att jag också ska orka och träna och orka med plugget liksom, att allting hänger ihop. Och det är ju fantastiskt att få vara med där. Jag hade en utbildning förra veckan med ett ungdomslag och då var det en tränare som sa till mig efteråt att jag har en pojke i det här laget som han går med assistent i skolan. Han har bara gått halvtid det här året för att han har inte kunnat vara liksom delaktig. Och här har han suttit, varit aktiv och lyssnat i 3 timmar. Då blir man så här, shit. Och viktiga grejer och vad det kan göra skillnad för en individ i dens liv. Så att jag känner att jag gör rätt saker och jag tror att det är för att jag brinner för att ha roligt.
Ja, samhället är stort, ändras ju, och det gör ju även hur lag fungerar. På det glada 80- och 90-talet så fanns inte internet, och idag så är vi mer slutna. Vi sitter med våra egna mobiler och när det är hemmamatcher och bortamatcher, man sitter i bussar. Förr kanske man satt och tittade på filmer i större utsträckning tillsammans, och trenden att inte duscha och byta om i samband med matcher och träningar på nästan alla nivåer har ju blivit än mer, alltså att man är mer individuell i en lagsport. Vad är det också utmaningar som man behöver fundera på kring det du jobbar med?
Ja, men såklart, det är det ju. Det är ju utmanande, och framförallt utifrån som det varit i pandemin, att det man lärde sig då, att då fick man inte vara i omklädningsrummet. Man fick inte ha någon samling innan, utan det var bara ut och träna och sen därifrån. Och det är ju liksom mycket av det som händer kring träningen. Det bygger ju också gruppen. Man lär känna varandra. Så att det tänker jag, det är ju en utmaning att komma tillbaka till de forumen. Sen är det också många kulturer, man vill inte duscha och så vidare. Men jag tänker att som ledare här så kan man ändå förespråka att ja, men vi kan vara kvar i omklädningsrummet. Vi har samling efteråt. Vi har samlingen 15-20 minuter för att så här summera, komma ihop, lära känna och liksom bygga gruppen. Sen kan man duscha, och vill man inte det då kan man gå, då får man göra det. Men ändå att man försöker få in de här mötesplatserna. För jag tror någonstans att de är viktiga för en grupp för att liksom komma ihop som lag. Det är det jag kommer ihåg från mina, och jag kommer inte ihåg så mycket så här specifika minnen från just innebandyplanen. En del såklart. Men det är det här allt runt omkring. Det här kötet och så här skratt och tjorsim. Och det behövs ju. Man behöver det. Så att jag tänker att försöka alltid lägga in det. Är viktigt. I träningarna. I samband med träningen.
Jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här. Vad händer annars i sommar för dig?
Men i sommar, jag ska försöka ha lite ledigt. Det är ju svårt. Man vill ju också finnas där för de ungdomar som behöver en såklart. Så jag har lite samtal något varje vecka. Men då kan jag planera det. Jag kan köra digitalt och jag kan köra fysiskt. Jag försöker vara lite med familjen och lite egen tid också. Komma iväg lite själv. Hänga med vänner. Och nu är jag hemma i Töreboda några dagar. Det är festival här så att det är fint att se på Sveriges elit, vad säger man, gräddan av eliten här under några dagar. Så att det blir lite blandat, mycket festligheter blir det också, många 50-årskalas som jag ska gå på, lite sådär, ja. Bad som det brukar vara.
Och hur kommer det gå för Dalarna i distriktslags-SM? Blir det seger eller?
Ja men det blir nog det tror jag. Får vi ihop det bra så... Jag har inte så stor koll på de andra distrikten. Men vi har, av det jag har sett så har vi väldigt duktiga spelare. Och väldigt fina, de är fina människor liksom med varandra. Så kan vi jobba mer med gruppen och liksom vässa på vår taktik och det vi ska spela så är vi absolut med i toppen. Och det är det Åsa och Andreas också säger, mina kollegor, att det är bra. Vi står oss bra där ute. Sen vet man aldrig, när det väl kommer till kritan... Vad händer då? Det har man ju också varit med om förr. Så vi får se. Det skulle vara kul. Jätteroligt att få vara med och slåss där uppe i toppen.
Och hur tror du det går för Falens damer? Som, ja, det är ju väl din klubb nu i SSL. Kan de nå SM-final?
Jag tror faktiskt att de kan göra det. De... har ju något spännande som de liksom fick igång här i andra delen av förra säsongen. Och oerhört skickliga spelare. Och de spelar ju fint och de har en oerhörd disciplin. Så att jag tror att de kan göra det. Jag hoppas det också. Det vore väl härligt om damerna kunde komma till final också här framöver. Häftigt med en dubbelfinal kanske. Det vet man aldrig.
Nej. Jenny, tack så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet.
Tack så mycket själv.